Hej och varmt välkomna att fira påskdagens gudstjänst här med oss tillsammans i Efeskyrkan. Idag är det festens dag och det kommer att märkas på några olika sätt i gudstjänsten. Medverkar idag gör Johan Lundgren, Börje Andersson sköter ljudet, Bertil Edström spelar, Märta har söndags och jag heter Elin Ölund och kommer att leda oss genom dagens gudstjänst. Tänker att vi börjar med att be tillsammans. Käre Kristus, med stor glädje och förundran tar vi till oss påskens budskap. När kvinnorna kom till graven var stenen bortrullad. Kristus är uppstånden. Detta påskens budskap är ofattbart stort och vi tackar dig Gud att du visar din makt över döden och din kärlek till oss genom att väcka Jesus till nytt liv. Hjälp oss att idag ta till oss påskens budskap och göra det till verklighet i våra liv. Amen.
Idag så är det en fantastisk dag. Varför? Jo, för Jesus Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Och det här ska vi fira hela dagen. Och vi ska nu också få ropa ut det här klassiska påskropet på olika språk. Så jag vill be dig som vi har pratat med innan att komma fram och ropa ut det här påskropet. Att Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Så ni kan komma som en liten kö, ni som är tillfrågande. Det var ju på både italienska och på Skelleftemål. Och är det någon annan här som kan något språk som inte representeras? Till exempel romiffa eller engelska eller sådär. Så är man ju jättevälkommen att komma fram. So, we're going to do this Easter call, I don't know, let's call it the Easter calling, and we will shout out and proclaim that Jesus Christ is risen, he's risen indeed. So if you don't speak Swedish or have a second language that isn't Swedish, we want to hear this being proclaimed in different languages, because this is a global cry or global calling proclamation that we would be so happy to proclaim in different languages. So feel free to join these people who will proclaim that Jesus Christ is risen. He's risen indeed. Men är ni beredda? Då tänker jag att när vi har ju bara kört lite på svenska, så vi måste ju få ta det igen på svenska. Och så kanske vi kan stå på ett led så här. Vill alla då ställa sig här, så får vi liksom ordning. Och känner man att man får feeling, så får man gärna join in här framme. Är ni med då? Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Så får ni ropa ut det, men ni får nog också svara på ert eget språk. För jag klarar inte av att göra det på italienska eller på det. Men förklara gärna först vad det är för språk och sen får ni ropa.
Ja, men det är italienska. Cristo è risorto. Cristo è risorto. Cristo è risorto.
Det är på persiska. Isa Masih barkhastast. Vagan u barkhastast.
Amen.
Det är på franska. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité.
Amen.
Oromifa. Jesus Christos doa kaera. Jesus Christos doa kaera. Jesus Christos doa kaera.
Amen.
Tack så mycket för att ni ville ställa upp. Vi fick det inte på Skellefteå-målet. Det är det enda som vi hade saknat. Men värre saker har ju hänt, eller hur? Så om någon vill höra det på Skellefteå-målet så är det bara att tala med Börje som sitter vid mikrofonen sen. Så tror jag han mer än gärna får proklamera detta på sitt eget modersmål. Då så. Då ska vi få sjunga vår första sång. Och det är en fantastisk sång, för där får vi sjunga om att Jesus har uppstått. Hurra, hurra, han lever, han lever, han lever än. Och då kan man ju inte sitta still, för det känns ju lite konstigt att bara sitta ner när vi sjunger om att Jesus har uppstått. Hurra, så vi får ställa oss upp och så får vi sjunga den här sången tillsammans. Låt Jesus hurra, hurra. Han lever, han lever, han lever än. Han lever, han lever, han lever än. Tom är graven i klippan. Vet någon var mästaren här? Vintlarna ligger där inne kvar. Själv är han inte där. Själv är han inte där. Uppstått har Jesus, hurra, hurra. Han lever, han lever, han lever än. Han lever, han lever, han lever än. Glada tackar vi Jesus, Herre, att döden blir kort. Vi ska få leva hos dig en gång, du tar oss från döden bort. Tar oss från döden bort. Uppstått har Jesus, hurra, hurra. Han lever, han lever, han lever än. Han lever, han lever, han lever än. Ut av utgöra människan, allt gammalt och trasigt blir bytt. Himlar och jord ska förvandlas då, när Gud skapar allting nytt. Gud skapar allting nytt. Uppstått har Jesus, hurra, hurra. Han lever, han lever, han lever än. Han lever, han lever, han lever än. Då så allihopa, eller kanske speciellt alla barn. Idag är det ju en stor dag, eller hur? Det är en festdag. Och det ska vi fira. För när det är fest, ja men då måste man ju fira ordentligt. Är det någon här som har hört att vi kommer att ha en äggjakt idag? Kolla, några har hört det. Så bra. Jag tänker att alla barnen som vill vara med och om man tycker det är lite jobbigt så måste man inte. Man får gärna komma fram hit. Det finns en ledig bänk här. Så ska vi få starta tillsammans. För jag tycker det är roligare att starta tillsammans. Så ni får gärna komma fram. Annars är det ju... Alla får göra som man vill. Men ni kan få komma fram. Bara sitta så här så att vi får gemenskap. Sån är jag. För jag ska förklara lite grann om reglerna. Det är nämligen så att det finns... några väldigt, väldigt enkla regler när vi ska köra äggjakt. I äggen så finns det godis. Har ni talat om godis? Ni vet vad det är. Bra. Det är ju sånt där som är ganska gott, tycker jag. Tycker ni det? Bra. För då har ni kommit till rätt gudstjänst, kan man säga. För här kommer det finnas godis. Du hittade dem ett ägg. Det var ganska duktigt, va? Det finns såna här ägg som de så fint har hittat, de här plastäggen. Jag kan ju visa det som har hittats. Såna här ägg över hela kyrksalen, inte där borta. Och vi har inte gömt någonting bakom den här altarrunden kallas det. Varför? Jo, för att visst, man kan leka i kyrksalen, men här framme här leker vi inte. Men där finns det ägg, där finns det ägg, där finns det ägg. Och det finns inte ägg, lyssna nu. Det finns inte ägg i mitten av bänkrader. Där finns det inte ägg. På kanter, där kan det finnas ägg. Men inte i mitten så att du liksom hoppar upp med någon farbrors knä och den bara, men vad gör du så där? Vad konstigt det blev. Nej, där finns det inga ägg. Men det finns ägg på jättemånga andra ställen. Har ni förstått reglerna? Och när man har, när ni, efter ett tag när vi är klara, då samlas vi här igen. Och sen så kan vi kolla att om det är någon som har fått typ inget ägg så ska vi såklart dela med oss. För jag menar, vi är ändå i kyrkan och alla ska ju få fira, eller hur? Är ni beredda? Ska ni kan få ställa er upp? På era platser. Och inga knuffar och sånt där. På era platser. Färga. Leta! Hur går det? Hittar ni några ägg? Oj, vad många ägg ni hittar! Va? Sådär många? Oj, vad många ägg! Tror ni att ni börjar vara klara? Är det några vuxna som har sett något ägg som inte hittat? Som man kanske kan hjälpa? Där är någon som vinkar att det finns ägg där borta. Om man är riktigt snabb kan man springa längst bort. Där finns det ägg! Nu förstår jag att ni vuxna känner så här, men vänta här nu. Man skulle ha varit liksom sådär barn igen. Det hade ju varit mycket roligare då. Men man får tänka så här att sättet man får uppleva barndomen igen, det är ju att ändå umgås med barn. Det är ju ganska bra. Superkul att vi får ha er här och vi får känna oss lite unga igen. Det är ju ganska nice. Ska vi samlas här då? Börjar ni vara klara? Alla vi trummarna hittade. Nu är alla vi trummarna hittade. Ska vi sätta oss här? Går det bra? Eller vill ni sitta här? Ni kan få sitta här om ni vill. Det blir jättebra. För att... Varför? Jo, därför. Aningen kaotiskt, men det är ju bara härligt, va? Ligger ett ägg i predikstolen? Jamen. Ja, regeln var ju bakom här finns det inga ägg. Perfekt. Ja, men du kan få det. Okej, jag har alla fått ägg. Har alla hittat ägg? Du kan få det här av mig. Jag är lite generös. Så alla har fått ägg. För det är ju inget kul om inte alla får ägg. Eller hur? Nej. Okej. Okay. Är det någon som vet varför vi firar den här dagen? Jag kan göra så här, då kan de andra säga. Du vet, varför firar vi den här dagen? För Jesus har uppstått. Varför är det så häftigt då? Är det någon som vet det? För han är bra. Precis. Vet ni, om ni vill ska ni få såna här ballonger av mig. De trasslade till sig lite där. De vuxna såg när jag höll på att försöka trassla upp dem. Men har ni sett vad det är för siffra på de här ballongerna? Vad är det för siffra?
3.
Är det någon som har aning? Varför kan det vara 3 på en ballong? Han uppstod på tredje dagen. Just det. Jesus han dog på fredagen, så var han i graven på hela lördagen. Och sen på söndag så uppstod han från de döda. Och det är ju ganska häftigt. Och vill ni veta en ännu häftigare grej med det? Jesus säger att vi behöver inte vara rädda för att dö. Jo, alltså det är inget kul att dö. Det betyder inte att man ska vara dum och göra någonting korkat sådär. Men vi behöver inte vara rädda för att dö. För Jesus, han har besegrat döden så vi också ska få uppstå från de döda en dag tillsammans med Jesus. Och det är superhäftigt. Och därför firar vi, inte bara med lite godis och äggjakt och ballonger, utan vi firar faktiskt varje söndag. Då går vi till kyrkan. Har ni tänkt på det? Att det är på söndag vi går till kyrkan. Är det någon som har tänkt på det? Och det har du tänkt på? Nice. Och det är just på grund av att det är på en söndag som Jesus uppstod från de döda. Så vi firar det varje vecka att Jesus lever och han har besegrat döden. Häftigt va? Nu ska vi göra så här. Att ni ska ju naturligtvis få ta med er ta och äta ett godis och sådär. Om det är någon som har någon konstig allergi så har inte jag tänkt på något sånt. Inga jordnötter har jag bara tänkt på, för det är lite korkade här jordnötter. Men föräldrarna får ha lite ansvar för sina egna barn tycker jag. Det är en ganska enkel grej. Men det är godisar med papper på. Ja. Du får kolla i det där. Du kan prata med din mamma kanske om det är någonting som skulle vara konstigt. Men jättebra att du vet om det. För jag har inte tänkt så långt. Jag tänker på mycket men inte allt. I alla fall. Men ni ska få varsin ballong. Vill ni ha en ballong? Jättebra. Och sen ska vi få sjunga söndagssången. Och så ska man få gå till söndags och så där om man vill. Och om man vill vara kvar i gudstjänsten och lyssna på predikan och så ska man naturligtvis få det. Vill ni hjälpa mig att trassla ut det där lite grann? Den var uttrasslad perfekt. Ni kan ta alla två varsin ballong. Är det väldigt svårt? Jag förstår. Det är inte så lätt när man har en trasslig präst. Hur visste du att det var helium i? Just det, för att de flyger. Har ni fått ballonger? Nej. Vill ni ha ballonger då?
Och medan Johan delar ut dessa trassliga ballonger så tänkte jag berätta att söndagsbarnen ska få följa med Magnus ut i söndagsrummet. Och sen är det Märta som kommer och tar vid. Men hon var tvungen att göra en liten akut utryckning. Så är det idag att vi löser dagen som allt eftersom. Så kan det vara ibland med livet. Men nu kan vi sjunga söndagssången tillsammans.
Man känner sig stor, man känner sig liten, man känner sig stark, men ibland lite sliten. Så vad som än händer med livet och mig, vår Gud är ju höjd, det känns mer än okej. Så vad som än händer.
Vi ber tillsammans för våra barn. Gud, vi ber för våra barn och ungdomar. Ta hand om dem. Hjälp dem att lära känna dig. Välsigna dem och välsigna barnens stund på söndags. Amen.
Jag sa så här innan att det kommer nog kanske bli lite kaotiskt med äggjakt och ballonger och så här. Och jo, nu blev det lite kaotiskt, men så där härligt kaotiskt om ni frågar mig. Det får vara så. Varför? För alla ska ju få vara med och fira att det är att Jesus är uppstånden på sitt eget sätt. Nu ska vi tillsammans få fortsätta att be. Vi ska få be vår syndabekännelse tillsammans. Vi ber: jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. Amen. Jag glömde förlåtelseorden. Jag tar dem nu. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Guds Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu ska vi tillsammans få sjunga psalm 147. Upp min tunga att lovsjunga.
Vi står upp igen och jag hann inte med där och lyssnar till dagens evangelietext. Men dagen efter sabbaten, ja, den är hämtad ur Lukas evangeliet kapitel 24. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sa till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de 11 och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det var bara prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Så lyder dagens heliga evangelium. Lovad vare du, Kristus.
I vår text så hörde vi om de första vittnena till att Jesus hade uppstått från de döda. Vilka var de här vittnena? Jo, det var en skara kvinnor. Och de märker att Jesus inte är där. De får möta en ängel. Och den här gången tycker jag att ängeln är sådär. Det är så tydligt ibland i Bibeln att änglar och även Jesus själv ibland har ett helt annat perspektiv än vi människor. För nu kommer de till den här ängeln, och ängeln säger nästan lite drygt sådär, va? Jaha, vad är ni här då? Varför söker ni de levande bland de döda? Ursäkta? Det känns som bara ett gudomligt väsen eller någon som har det där perspektivet skulle kunna vara så kaxig och säga så och vara lite nästan smådryg. Varför trodde ni inte på det Jesus sa? Varför letar ni efter en levande person bland de döda? Kvinnorna hade hört det här budskapet, att Jesus hade sagt att människosonen skulle dö och uppstå. Lärjungarna hade hört det här budskapet, men ändå, när de var där på långfredagen, såg Jesus dö på ett kors, då försvann all den där tron. Det går inte. Det är ju omöjligt. Men
Det behövdes inte mer än en tom grav och en ängel som säger att Jesus uppstått för att de skulle liksom fatta, okej, det här är ju de största nyheterna någonsin. Så de tänker, vilka berättar vi det här för? Jo, men vi berättar det ju för lärjungarna, för de vill ju höra det här. De har nog inte alls svårt att tro det här, de fattar ju direkt liksom. Skynda sig till lärjungarna, far dit, och de bara, jaha, här kommer ett gäng hysteriska kvinnor. Jaha, lilla gumman, du tror att Jesus har uppstått från de döda. De tror inte på det. Jag tror att du och jag kan känna igen oss i det där ibland. Man kanske har det här tillfället man får tala med en kollega eller en vän eller någon på sin skola eller sitt jobb. Sådär, och så får man ett samtal om Gud. Och ibland så blir det som att det känns som att de tittar på en och bara, hur kom du in på det här arbetet egentligen? Är du säker på att du klarar det liksom universitetsstudien att komma in här? Eller är du säker på att du har någonting där innanför pannbenet? Man kan nästan få den känslan ibland. Och vi kanske kan känna igen oss då i hur kvinnorna måste ha känt sig när de med superbra bevis för att Jesus uppstod från de döda ändå möts av den här skepticismen och nästan lite klapp på huvudet. Ja, men ni, tror ni att ni vet någonting? De flesta lärjungar reagerar så. Men det finns en lärjunge i dagens text som inte gör det. En lärjunge. Det var värt det att de fick bli lite tillrättavisade eller att folk såg ner på dem för att de trodde att Jesus hade uppstått från de döda. Varför var det värt? Jo, för att Petrus, han tar sig till graven, och vi i ett annat evangelium får höra att även Johannes skyndade till graven sådär för att se själva. Mycket riktigt, graven är tom. Och Petrus förstod inte riktigt, hur kan den vara tom? Han går där fundersam därifrån. Och sen så kommer det. Jesus visar sig för lärjungarna, för Petrus, för Thomas. Han upprättar Petrus som har förnekat honom. Skickar tillbaka honom tillbaka till arbetet. Du har en ny chans. Du får vara med. Och där väcks. Där börjar kyrkan. Budskapet om Jesus att spridas, och sen så sprids det över hela världen och det förändrar hela världen. Och det förändrar hela världen idag när människor får möta Jesus. När samhällen blir förvandlade av Jesus. Vårt motto i EFS just nu, vårt senaste motto är människor och samhällen förvandlade av Jesus. Och det är en fantastisk ambition, ett fantastiskt riktmärke. Och det som är så fantastiskt med det är att vi har sett att Jesus har gjort det förr och han kan göra det igen. Vi har sett det i människors liv som har lämnat liksom att vara helt självcentrerade, fast i droger, fast i missbruk och så vidare, in i ett helt nytt liv i Jesus. Vi har sett det i våra egna liv, hur vårt liv har fått ett annat perspektiv när vi liksom börjar komma till Jesus, när vi kommer till honom, eller när vi kommer till honom i och får förlåtelse i syndabekännelsen. För många av oss är det en av de viktigaste delarna i en gudstjänst, syndabekännelse. Varför? För det är så underbart att veta att mina synder är mig förlåtna. Och hur kan de vara det? Jo, på grund av vad Jesus har gjort. Han har burit dina synder på korset. De är döda, de finns inte, men han utplånar dem. De bar han där. De stannar kvar i dödsriket. De uppstår inte på tredje dagen, fastän vi ibland kan tro det liksom att ja, men nu känns det som att de är tillbaks. De är inte tillbaks. Gud, han förlåter. Han förlåter gång på gång, och han gjorde det på korset, och det är helt underbart. Och det, Jesus förvandlar samhällen. Visste ni att om det inte vore för att Jesus kom, då hade vi inte haft det Europa som var idag. Innan kristendomen kom så var det ett otroligt grymt Europa. Man, vad heter det, dödade barn, man kastade, vad heter det, människor ut i Kolosseum, man såg på folk som dödade varandra för kul, man hade slavar som man liksom fick misshandla hur man ville. Jättegrymt, jag ska inte liksom lista upp allt det där, men så kommer Jesus och bara allt det här bara förändras, och vi kan se det hur det liksom är som en svallvåg i historien, Och det förändrar hur man ser på det här. Och det sprids ju fortfarande. Men den svallvågen har inte nått riktigt överallt i världen. Och därför har inte alla människor samma värderingar som vi tycker är självklara. Som det här att alla människor är lika mycket värda. Den som vi tycker självklara värderingen. Vad är det som liksom får det att spridas över hela världen och förändra det? Jo, men det är på grund av Jesus och hans budskap. Helt underbart. Helt fantastiskt. Och Jesus, varför kom han? Varför dog han på korset? Jo, han dog för att du och jag skulle få leva. Han tog ditt straff så att du skulle bli fri. Han bar din synd så att du skulle bli fläckfri. Så den dagen när vi står där inför döden, när vi går över till andra sidan, när vi står inför Guds dom. Vi pratar inte så ofta om Guds dom ibland, men när vi tänker på Guds dom, då behöver vi inte vara rädda. För vad kan jag visa upp inför Gud? Vad kan jag liksom skryta inför Gud i vad jag har gjort? Ja, jag kanske är liksom bättre än jag vet inte, någon kriminell sådär. Liksom. Men inför Gud, vad kan jag komma med inför honom? Och när jag tänker på den dagen jag ska liksom stå inför Gud och hans dom. Om jag verkligen tänker på det. Jag står inför den helige. Alltså jag kan bli så rädd så att ursäkta uttryck. Men alltså, jag kan bli så rädd så att jag känner att man blir kissa på sig. Alltså så rädd. Det är som att man bara blir kissa på sig på en fosterställning. Och liksom förgås. Och så, alltså så otroligt att stå inför Gud. Och han ska döma mig. Det står i Bibeln att det är i Hebreerbrevet 10 att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Så står det i Hebreerbrevet 10 och 31. Och jag kan känna det där när jag tänker på det på allvar. Det kan komma inför Gud. Och han ska döma det jag gjort fel. Man dömer inte någon för man har gjort rätt. Jag har aldrig hört någon som går till en rättegång för att man får höra, men vad har du gjort för rätt då? Utan man går till en rättegång för att man har gjort någonting fel. Men när jag tänker på det, då finns det en enorm tröst. En enorm vila att det handlar inte om mitt liv, vad jag har gjort, att vad jag har presterat. Utan det handlar om vad Jesus har gjort, vad Jesus har presterat, vad han har gjort för mig. När han bar mina synder. I mig själv så är jag absolut en syndare och en fläck. Människa, men i Jesus så är jag iklädd en ny människa, en ny direkt helt strålande vit och fläckfri inför honom. I dopets vatten tvättas vi rent och vi går tillsammans med Jesus genom hela livet, för det är bara vid honom vi kan hålla fast, för det är han som är vårt hopp, till honom vi kan klamra oss fast med. Han är det eviga livet och han vill ge det till oss, han vill ge det till dig och mig. Jag sätter inte min tro till mig själv, utan till Jesus. Men hur kan Gud döma världen? Hur kan Gud döma världen? Gud är ju kärlek, eller hur? Gud är ju kärlek. Det står ju i Bibeln. Jag har läst det i Guds ord. I Johannes första brev står att Gud är kärlek. Hur kan han döma mig? Min vän, det står också i Bibeln att Gud, han är inte bara liksom en liten fluffigt mål av kärlek, han är en person och den här personen är helig. Han är rättfärdig. Och det är självklart genom hela Bibeln att det är Gud som är hela världens domare. Och om man tänker efter, vem skulle döma den här världen om inte Gud? Skulle jag göra det? Skulle du göra det? Vem skulle göra det om inte Gud? Det är självklart. Det måste vara Gud. Om han är rättvis. Om han är helig.
om det är sant att synden faktiskt hindrar oss från att komma till Gud. Och att vi behöver någon som bär den åt oss, utplånar den åt oss. Då är det genom Jesus som det gäller. Då är det så att vi behöver Jesus. För hur kan Gud balansera de här storheterna? Gud är kärlek, han är god, men han är rättvis, han är helig. Ja, han balanserar det uppe på ett kors. Där möts alla de stora egenskaperna hos Gud. Det är balanspunkten som Gud har där de möts. Så att ja, han ser, han älskar sina barn, han älskar alla som har sprungit iväg från honom, alla som gömmer sig från honom. Han älskar dem så otroligt mycket, men han ser också alla våra synder och fel och brister. Och han ser att det behövs en dom, för annars är Gud inte rättvis. Det finns ett väldigt känt bibelord, vi kan ta upp det här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Här har vi två fantastiska grejer. Det ena är, här visar Gud sin kärlek. Hur visar Gud sin kärlek? Är han ett fluffigt moln av lite kärlek sådär? Nej, det är väldigt konkret. Guds kärlek bär dina synder. Guds kärlek säger, jag dör hellre än att du ska dö. Jag vill befria dig, och till vilket pris? Jo, priset att han gick i döden, döden på ett kors för dig och mig. Det är hur stort som helst. Helt enormt. Och det är det som vi har, om du har varit på gudstjänsterna här i på skärtorsdagen så firar vi gudstjänst här, hade fokus på det. På långfredag så firar vi inte gudstjänst här, men många av oss gick på gudstjänst på andra platser. Då fokuserar vi på det, att Jesus bär dina synder för dig och mig. Och det är uppenbart att det inte är kul. Jo, förresten, det är ju påsk nu, så ni får en lite längre predikan. Om ni tänkte att ni skulle få en kortare predikan, osis. Om ni gillar längre predikningar, halleluja! I alla fall. Men i det här bibelordet så berättas det om vad Guds kärlek är. Men det finns också en inbjudan till dig och mig. En inbjudan till dig och mig att tro och lita på honom. Det finns ingenting som hindrar oss att komma till Gud utöver en sak. Det finns en sak som kan hindra oss att komma till Gud. Och vi läser ofta det här bibelordet, Johannes 3:16. Men läser vi vidare så beskrivs det att det fortfarande finns ett hinder. Och vi läser det. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Vi fortsätter. Vi ska gå och trycka vidare. Oops. Det tror jag som är vers 2. Vill du ha hjälp? Nu dubbelklickar där. Jo, jag var lite oschysst och tänkte, det här är ett lätt program. Det kan du fixa jättesnabbt. Och så var det inte alls det. Precis, här kommer det. Och detta är domen. Att när ljuset kom in i världen. Ljuset är Jesus, det får vi veta tidigare. Då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Det som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Det här, mina vänner, det är ett otroligt rannsakande bibelord. Det finns människor som anar Gud, som vet att Gud finns. Men anledningen till att de inte kommer till honom är att det finns någonting i deras liv som de inte vill lämna undan, för de vet att Gud kommer att se på det. Då blir jag avslöjad och då vill jag inte komma till Gud. Jag har jobbat som vikarie, och jag ska berätta en liten episod därifrån för att illustrera det här. För att det kanske är lättare att förstå om jag tar en liknelse. Jesus berättar ju liknelser, präster får berätta liknelser. Så här var det i alla fall. Jag jobbade som lärare vikarie, och jag hade en etta.
Då är man 7 år, eller hur? Visst är man 7 år då? I ettan? Ingen vet. Alla vet. I ettan, ja, visst var det så. Bra. I ettan så är man 7 år. Och i den här ettan så fanns det en kille som var ett sånt här barn som man fick ha lite extra koll på. Va? Varje rast var det någonting. Så att det var lite snopigt kanske för de andra barnen, för jag fick ju ha extra mycket koll på honom och de andra barnen fick inte ha så mycket, prata så mycket med mig, för det är väl allas barns dröm såklart. I alla fall, nu händer det någonting på skolgården. Den här killen hamnar återigen i något typ av bråk och det är uppenbart att det är han som har börjat det. Och jag ska försöka liksom lösa det här. Och det jag brukar göra när jag var vikarie i alla fall, ni finns ju lärare här, ni kanske har bättre strategier, men jag brukar liksom försöka få de här barnen att träffas och säga förlåt. Man brukar försöka komma i kontakt med dem för att kunna prata ut eller kanske gå åt sidan, någonting, lösa problemet. I alla fall inte bara låta dem springa iväg och som om ingenting har hänt. Det tycker jag är liksom, det var mitt sätt att göra det. Så jag, han har gjort något fel. Alla vet det. Och så ser han mig komma. Jag har en sån här reflexväst. Ser han mig. Dum, dum, dum. Kommer jag. Och killen, han väntar inte på att jag ska komma fram. Utan killen, han smiter iväg. Hur snabbt som helst. Och han springer in i en stor sån här. På vissa skolor finns det typ som en taggbuske med någon sån här rosenblommor. Och så här, vet ni, såna där. Såna fanns på min skolgård. Någon som hade det på sin skolgård. Bra, då vet du precis vad det är. Och jag är ju ändå ganska lång snubbe. Sådär. Han var väl typ så här. Han bara kröp rakt in i busken. Och när jag kom nära så insåg jag det här var som ett rävbo. Det fanns typ om det var 3 eller 4 gånger in. Och jo, jag skulle kunna ta mig in. Men aldrig lika snabbt som honom att typ för typ ta ner hela busken för att jag ska komma fram med någon typ av macheta så här. Det gick inte att ta sig in. Och vad hände då? Varför kom jag dit? Jo, det var för att jag kom för att jag ville reda upp det här problemet. Han behövde ju liksom be om förlåtelse. Han behövde komma till mig och sen komma till det här andra barnet och liksom reda ut det här. Men han sprang. Och han blev sittande där resten av rasten. Nu var det inte så jättelång rast så här. Han blev sittande där resten av rasten. Och när klockan ringde, då sprang han och han kom undan. Och han, vi fick aldrig tillfälle att lösa det på grund av olika skäl. Vissa människor är som det där barnet. När det kommer till Gud, vi anar att Gud finns. Men så fort tanken slår oss lite grann så här, ding, 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 då bara... Nu gäller det att komma undan. Gud kommer med sitt ljus. Och jag är rädd för att visa Gud att jag är sårbar, att jag har gjort fel. Och jag vågar inte tro att Gud är god och vill mitt bästa och vill förlåta mig. Så jag springer hellre in i en buske eller in i mörkret som det står här. Då. Alltså, för att jag är på flykt från Gud. Gud kan skrämma oss fastän han älskar oss. Visst är det intressant. Fastän han är god så kan vi bli rädda för att komma till honom. För det finns en utmaning i att vara med Gud. Han utmanar oss att lämna en del saker. Han utmanar oss att bekänna och be om förlåtelse. Men det finns de som inte vill be om förlåtelse. Här finns det ett allvar till dig och mig. Är du på flykt ifrån Gud? Håller du på och gömmer dig för Gud? Du kanske kallar dig kristen, men gömmer du dig för Gud? Eller du kanske inte ens är troende eller inte vet om du är troende och sådär. Vad är det som hindrar dig? Är du på flykt ifrån Gud? Är det sant att Gud älskar dig? Så mycket att han har dött för dig. Är det sant att han är en god fader som har berett en plats i himlen för dig? Är det sant att han vill förlåta dig alla dina synder och vill att du ska vara hans barn. Då finns det så mycket att vinna på att komma till Gud. Så otroligt mycket att vinna och komma till honom. Och sitter du här och känner jag kanske är på flykt från Gud, eller jag vet inte om jag tror, men jag ska skjuta den där tanken om tron åt sidan hela tiden, då vill jag säga till dig, är det sant? Ta det på inbjudan på allvar. Skjut den inte ifrån dig. Skjut den inte ifrån dig. För det finns ingenting som hindrar dig att komma till Gud utom om du springer ifrån honom. Gud vill vara din pappa. Gud vill vara din herre. Och är det sant att han vill ge allt för dig, så släng inte den tanken ifrån dig. Ta det på allvar. Du kanske tar, och när du gör det, ta det på allvar. Jag rekommenderar också, vänd dig till Gud själv och säg precis som det är. Gud, det här är problemet. Det här gör att jag har svårt att tro. Det här är det som står i vägen för mig. Säg det till honom. För vet ni vad? Gud är inte bara som en liten idé vi har här i kyrkan. Utan ber vi honom om hjälp, så är det ju väldigt troligt att han svarar också. För han vill ju vara med dig. Ta det på allvar. Jesus har besegrat döden och kallar dig till sig. Och vet ni vad? Jag sa att det skulle bli en lång predikan. Och nu tar vi lite till. Haha. Så kan det vara. Som sagt. I alla fall. Men det här, det kan du och jag också vila i, är sant. Att det är sant att Jesus har uppstått från de döda. Visste ni att det är en av världens mest antikristliga historiker, som heter Bart Ehrman, och han är i USA och sådär. Han är väldigt känd att han kritiserar kristen tro och tror inte på det. Han har lämnat tron och så vidare och så vidare. Och han är absolut den mest kända på internet som är historiker som ifrågasätter att liksom kristen tro och sådär. Men vet ni vad han godkänner i påskberättelsen som sant? Alltså den mest kända och kanske mest inflytelserika antikristliga historikern säger det här. Att Jesus dog på korset och lärjungarna såg honom uppstånden på något sätt. Har ni hört det? Alltså det är så sjukt att man trillar av stolen. Jag fattar inte varför han inte vill bli kristen, den här mannen. Och när han ska försöka förklara bort att de såg honom på något annat sätt, man bara, men vad pratar du om? Det här var det mest långsökta jag hört någonsin. Jesus dog på korset och blev sedd av lärjungarna efteråt. I alla fall en stor del av lärjungarna efteråt. Och det är därför som kyrkan startar. Det erkänner den som är mest skeptisk. Som ibland är överdrivet skeptisk om kristen tro. Det är ju helt sjukt. Jag sa det två gånger för att du ska verkligen fatta. Alltså det är jättesäkert att Jesus uppstod från de döda, om den mest skeptiska säger sådär. Det enda som kan stå emot är om du har bestämt dig för att det är helt omöjligt. Jag tänker att överväga ett mirakel. Men annars är beviset så starkt. Och vi ser dessutom hur Jesus, som jag sa tidigare, förvandlar liv än idag. Hur människor möter Jesus än idag. Hur kan folk möta Jesus om han är död? Det går ju inte. Jesus förvandlar liv hos människor som aldrig har talat om Jesus. Jesus förvandlar liv hos människor som har varit långt ifrån Jesus. Till och med här i Sverige. Vi har ett väldigt känt exempel i den här gangsterrapparen Sebastian Staxet. Och jag skulle uppmuntra dig att ändå lyssna på hans vittnesbörd om hur han kom till tro. Det var en kamp med Gud. Det var en kamp att lämna kriminalitet och droger och så vidare. Men till sist så kapitulerade han för Gud. Och han blev en kristen och nu är en evangelist som berättar vidare om det här. Och jag kan uppleva Gud väldigt starkt många gånger. Jag kan uppleva att jag inte är ensam i rummet. Liksom. Guds närvaro är här. Är inte det fantastiskt? Jag tror många av er kan ha upplevt olika saker som pekar på att Jesus lever. Jesus lever. Han älskar dig och mig. Slå inte den tanken åt sidan. Ta den till dig. Fundera på den. Komplettera över den. Låt den få sjunka in i dig. Slå den inte åt sidan. Ta Jesu inbjudan på allvar att följa honom här på jorden. Ta Jesu inbjudan på allvar att få en plats i himlen, att få dina synder förlåtna, att få ett evigt liv. Ta det på allvar. Att Jesus har besegrat döden, det firar vi varje år och varje söndag. Det är så fantastiskt. Vi ber. Tack Jesus Kristus för att du har besegrat döden. Tack för att du kallar oss till att vara dina barn, att komma hem till dig. Och jag ber helige ande att du ska komma in i våra hjärtan. Du ska dra i oss mot dig och till dig så att vi får landa i din famn. Jag ber för dem som är... har börjat liksom glida iväg från tron eller börjar liksom känna att det här med tron, är det på riktigt eller så. Jag ber att du kommer helige ande och blåser nytt liv i dem. Jag ber herre för dem som funderar på om de ska följa dig eller inte. Jag ber helige ande, tala till deras hjärta, låt dem ta beslutet att följa dig. I din tid och i deras tid. Och tack Jesus Kristus för att du dog för oss, att du gav ditt liv för oss. Tack Jesus Kristus för att du är så god. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Längre predikan? Japp. Halleluja, vi väljer det spåret för det är ju härligare att tänka så än oj vad långt. För det är ju härligt att få prata om Jesus. Så bra. Då så. Nu ska vi tillsammans få ställa oss upp och stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Då har vi kommit till kollekten. Eller under nästa psalm så kommer vi att ta upp en kollekt. Och den här kollekten, den går till Efeskyrkan här, till vårt arbete. Och det är ju fantastiskt att du vill vara med och ge till oss här. För vi vill vara en kyrka mitt i Skellefteå centrum, där människor får en fristad, där man får möta Gud på olika sätt. Så vi gör det via våra gudstjänster, vår barnverksamhet, vi gör det via ungdomsverksamheter och körerna och så vidare och så vidare och så vidare. Och så många människor får ha det här som sitt andliga hem. Och där har en plats där människor får upptäcka vem Jesus är. Och det är ju helt fantastiskt. Så jag hoppas att du vill vara med och ge till vår församling. Vi är så tacksamma för era gåvor. Om ni kan ge på olika sätt, två sätt. Så det är inte så många olika sätt, men två sätt. Antingen så kan man lägga kontanter och det kan man göra där i korgen där borta. Så då får man gå och göra det själv. Om du känner att det är jobbigt att göra det nu kan man göra det på utgången faktiskt. Men då får jag be dig, kom ihåg att lägga den där kollekten också när du går ut härifrån. Och så har vi också vårt swishnummer på den gamla, vad heter det, salmtavlan som nu är en swishtavla. Man börjar uppifrån, 123-282-6873, så får du swisha din gåva hit till vår kyrka. Tack så mycket för din gåva. Vi sjunger.
Forma våra händer till tjänst och bön, sjöng vi alldeles nyss. Och nu tänkte jag att vi skulle fortsätta med att be tillsammans. Vi börjar med att be för dagens kollekt. Herre, tack för de gåvor som vi har samlat in. Ber att du ska välsigna dem, att de ska komma till god användning och god välsignelse. Tack till livets och uppståndelsens Gud. Tack för att du kommer med framtidstro och hopp till oss. Vi ber om liv för din skapelse i allt det som behöver ny kraft. Vi bär fram och vi vill be för alla som ser mer av död än av liv. Låt livets ljus få driva bort mörkret. Herre, vi ber om hjälp att möta framtiden med trygghet och med hopp. Herre, tack till dig, du som är ljusets och uppståndelsens Gud. Av din kraft lever kyrkan. Vi ber för oss som har samlats idag och vi ber att uppståndelsen ska få bli en kraft som ger vår kyrka liv. Vi ber om hjälp för oss alla att berätta om ditt eviga liv för andra. Herre, till dig kommer vi med våra egna liv, var och en av oss. Du ser vad just vi behöver möta, var vi just vi behöver möta ljuset, var vi behöver liv och glädje. Herre, vi vill be för alla som står oss nära, för deras liv, för deras glädje och för deras framtid. Tack för att du hör alla våra böner. De vi uttalar tyst i hjärtat eller ropar ut högt. Vi fortsätter att be tillsammans med biskop Åsas bön för Ukraina. I dessa svåra tider med ofred och lidande kommer vi till dig med vår djupa oro över situationen i Ukraina. Vi ber för dem som utövar sin makt genom våld och tvång. Förändra deras hjärtan till att våga bygga fred genom handlingar och samförstånd. Herre, vi ber om ett snabbt slut på kriget. Förbarma dig över alla som drabbas av våldet. Och låt kärlekens handlingar nå dem. Hjälp oss att se hur vi kan vara till stöd och hjälp för människorna och för freden. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Amen. Vi fortsätter att be tillsammans genom att den bön vår fader själv har lärt oss. Vår fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Vi får ställa oss upp och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid i Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi kan förbli stående och så sjunger vi våran glada psalm. Var glad för Kristus lever tillsammans. Jag vet inte om det är en ståsalm eller inte, men nu är det en ståsalm.
Amen.
Varsågod och sitt. Nu börjar vi gå mot finalen, men för dig som vill ha mer så har vi pålysningar. Och Göran skulle komma fram, så du får gärna vara redo redan nu. För det börjar med Görans pålysningspunkt. För det är kronologiskt.
Ja, tack för det. På onsdag, som du står där, ja, 9:30. Alla som har möjlighet, välkomna hit då. Då träffas vi i all enkelhet över en kopp kaffe eller te och pratar om smått och stort. Och få dela gemenskap med varandra. Och samtidigt de som då har möjlighet och vill ha, kan hjälpa till och fixa lite här i lokalen också. Det finns många småfixgrejer som behöver göras i vår fastighet också. Men huvudpunkten är att vi har möjlighet att träffas och ha en god samvaro tillsammans. Så alla som, både kvinnor och män, alla är välkomna. Inga åldersrestriktioner heller. Så tack. Johan får komma också.
Till och med jag. Tack. Då tar vi nästa bild. Nu under påsklovet så kommer vi att ha någonting storslaget. Vi kommer att ta hit massa unga människor. Om det finns någon gammal som Lana så är det såklart naturligtvis välkommen att komma. Det är ju inga åldersrestriktioner uppåt sådär. Men hur som helst, det är vad heter det, ett LAN som kallas för mainstream. Ett LAN betyder att man tar olika datorer, slår ihop dem och så spelar man dataspel. Och så däremellan har vi andakt och samvaro kan man säga. Och det är då, det är nu på torsdag fram till lördag. Och ni får gärna ta med det här i era förböner eller peppa någon ungdom att komma med. Sådär. Det finns mer information på hemsidan. Jag kommer vara där och ungdomarna kommer vara där. Vi åker vidare i den här. På lördag så är det en musikgudstjänst med Anna Renström och Håkan Forsström. Klockan 18. Jag vet inte så mycket mer om det, men det kan väl bli hur bra som helst, antar jag. Så välkommen tillbaks på lördag klockan 18. Och sen så vår sista pålysning då är nästa söndag. Fårskalle eller herde, en timme om att följa och leda. Det kommer att vara en i centrum gudstjänst då. Helt fantastiskt tror jag. Du är så välkommen att vara med på allt det vi har pålyst eller en del att vi har pålyst. Men nu är det bara kvar att tacka Börje och Börje för att ni hoppat in på både ljud och bild. Tack så mycket. Det kändes som att jag var lite oschysst och gav dig ett konstigt program. Men tack så mycket för att du har hjälpt till med bilden. Tack Bertil för spelandet. Alltid härligt att ha dig här. Tack Elin för också inhoppad på mötesledning. För Karin var sjuk och är sjuk. Så där, det är bara jag och Bertil som ordinarie idag. Så det har varit väldigt fint att ni har velat ställa upp. Det värmer. Då ska vi få avsluta vår gudstjänst med sändningsorden. Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn. Så möts vi där ute vid fikat.